Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Psykologerna. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om sorg och det är jag, Liv Svirsky, som har förmånen att få tala med vår gäst Maria Farm om det här viktiga men också svåra ämnet. Så välkomna ni som lyssnar och välkomna Maria.
Tack.
Du kan väl börja med att presentera dig själv.
Ja, jag är psykolog och KBT-terapeut och jobbar på egen mottagning sedan mer än 10 år tillbaks. Mycket med ja, bland annat sorg men också ångest och nedstämdhet och stress och så. Skrivit populärpsykologiskt för vuxna. Fri från oro, ångest och fobier med Håkan Visung ganska länge sedan nu. Och sen KBT-akuten själv och sen då sorgboken för barn och unga. Och det var den som kom senast.
Just det, och som är kanske lite grunden för att du är här idag.
Ja,
det här,
precis.
Det ämnet. Jag tänker så här, att börja direkt med den stora frågan. Hur talar man med barn i olika åldrar om att något sorgligt har hänt eller kommer att hända?
Just det, stor fråga, bra fråga. Och kanske nästan flera frågor i en, tänker jag. För att... när jag skrev sorgboken så vände vi oss till 9-12 ungefär. Nu vet jag att många som är betydligt äldre än så har använt den. Men det var lite mitt fokus för att hitta rätt ton liksom, och i samarbete med förlaget och sådär. Och det är såklart att det är ju annorlunda att prata med en 9-åringen och prata med en 17-åring. Eller förstås ett förskolebarn. Så det är väl kanske nummer ett, att man funderar kring var är barnet i sin utveckling. Är det ett barn som går på dagis, då kan det ju vara så att det faktiskt inte ännu finns egentligen föreställningar om vad döden är. Alltså som är korrekta. Det kan finnas föreställningar, men de är på en ganska enkel nivå. Och är barnet äldre i skolåldern så vet ju hen att döden innebär ett slut till exempel, för det är ju en sån där viktig skiljelinje. Och är den äldre tonåring, ja då liknar ju tänkandet den vuxnes. Så det är kanske det första man behöver reflektera kring, hur mycket kan jag prata med barnet om? Så är det ett litet barn så behöver man ju vara oerhört konkret. Och det är ju sånt där lite klassiskt tips, men det är väl värt att upprepa. Man kan inte säga gå bort till exempel, utan man måste säga dö och förklara vad det innebär då. Att man inte kommer tillbaks till exempel. Medan metaforer är ju inget problem för ett äldre barn liksom. Och nu vet jag inte om jag har svarat på din fråga, men ja, så givet det så tycker jag absolut att man ska prata om döden. Och också om just det här att det kommer att bli så, eller en person är svårt sjuk till exempel. Eller så. För att jag tycker ju att det är värre det vi inte pratar om. Det blir svårare. Det blir svårare för oss vuxna, men jag tror att det blir ännu svårare för barn. Därför att barn är så oerhört bra på att känna in stämningar och känslor. De är ju ofta bättre på det än vi vuxna. För att de behöver det som verktyg, eftersom de kanske inte alltid har hela tänket än. Eller det här. De är ju inte färdiga liksom, i hjärnan, om vi ska vara väldigt krassa. Så att de är ju superbra på att känna in stämningar. Om de känner att det är någonting stort och obehagligt där som vi inte pratar om, då blir ju det mycket värre. För dem, om vi inte pratar om det. Sen är det ju en utmaning att prata med barn liksom, om så, visst är det så. Men det får nog inte hindra oss från att ändå göra det.
För nu sa du, man ska inte säga att personen går bort till exempel. Men om man tänker, för att jag tänker att den största utmaningen är med de yngsta barnen kanske. som inte riktigt förstår vad det är. Har du någon förslag? Hur gör man då? Vad ska man säga?
Ja, ett bra sätt kan jag, och nu kanske jag föregriper här lite, det kan ju vara att man kan prata om det tillsammans med en bok eller en saga. Mm. Där, och då kan man ju använda sig av djur till exempel, alltså fabler, eller att man, det finns ju den här Adjö herr Muffin till exempel.
Just det.
Som är fin. Att, man också, att det också händer människor liksom. Mm. Djurs livscykler är ju kortare, i alla fall de flesta djur som vi människor relaterar till. Man kanske har haft en hund i familjen eller ett smådjur eller så här. Och då kan ju barnet förstå, den kom inte tillbaks. Liksom. Mm. Man kanske har någon kompis som har haft ett djur som har gått bort. Och då kan man använda det, tänker jag. Och så kan det bli, eller så blir det för oss människor också.
Mm.
Och en del dör för tidigt eller liksom, eller man blir svårt sjuk och att man påverkas av det. Det kan vara ett sätt, tänker jag. Nu, jag generaliserar lite här. Barn är ju precis lika mycket individer som vi vuxna. Men jag tänker också att små barn ändå någonstans är lite skyddade av att de faktiskt inte helt förstår.
Mm.
Alltså, man kan säga att det är mer ångestfyllt för en tonåring att förlora sin förälder. Faktiskt. Där och då. Sen såklart att ett mindre barn, det kommer ju komma en massa frågor och tankar allt eftersom också i livet. Alltså att pappa är inte här, och om han hade varit det, vem är han då? Eller hade han varit då eller gjort nu och sådär. Det är ju inte akut sorg, men det kan ju vara en ledsenhet.
Mm.
Melankoli över det och sådär.
Mm. Ja, precis. Man brukar ju prata om att barns sorg inte ser riktigt likadan ut som vuxnas sorg. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Hur ser barns sorg ut?
Ja, alltså man ser ju mycket i beteende, tycker jag.
Mm.
Och de pratar mindre oftast. Det finns ju säkert en del, eller förstås en del barn som pratar mycket också. Men, så vi kan ju reagera rätt starkt på att ett barn kan vara ganska upptagen av ledsenhet. Alltså vi kan se det blir inåtvänt, eller aggressivt kan ju ett barn också bli.
Mm.
Eller vara väldigt ångestfyllt över att någon är borta. Och sen en ganska kort stund efter så kan hen vara ute på gården och leka med sina kompisar.
Mm.
Och jag tror att vi som psykologer, om vi såg det beteendet hos en vuxen, allt för ofta i alla fall, då skulle vi liksom lite sjukförklara det. Eller, nu kanske jag tar i här, men vi skulle tycka att det var lite märkligt. Att man splittar, eller man liksom, det blir väldigt svartvitt på något sätt. Men för ett barn är det helt naturligt.
Mm.
Och det kan ju snarare vara så att det är ganska skönt för barnet att få vila i leken eller samvaron med andra, eller att inte tänka på pappa en stund.
Mm.
Så det är liksom inget konstigt. Och i boken har vi ritat den, eller inte jag, utan illustratören Anna Harvard, en zebra just för att visa på det där.
Mm, just det.
Men så här brukar det vara. Inte konstigt, man ska inte ha någon skuldkänsla för det.
Nej.
Till exempel.
Mm. Men då kommer ju ändå sorgen då och då. Om man har ett barn som man tycker inte visar sorg överhuvudtaget, vad ska man reagera då?
Ja, kanske lite grann, höll jag på att säga. Det beror på hur länge det håller i sig. Jag tycker att en del barn håller en del inne om de märker, om mamma då är väldigt ledsen av naturliga skäl för att pappa har gått bort. Och så kanske det är ett barn som har kommit upp lite i åldern när man är så här 11-12 år eller så. Då kan man ju se att det finns en tendens att liksom gå in i en hjälparroll eller vara mammas stöd eller att hålla det inne liksom själv.
Mm.
Och det är såklart att om det blir lite rigid och fast i mötet, då är det ju inte så bra. De måste ju också få prata om det och vara ledsna och sådär. Så då tycker jag att man kan liksom visa att det är okej att du är ledsen eller jag klarar. Men det kanske är så att man som mamma behöver mer stöd av andra vuxna, eller kanske själv gå och prata med någon så att man orkar vara förälder, för det är ju inte så lätt verkligen.
Men om man faktiskt inte orkar, jag tänker att det, om man som förälder då märker att jag pallar faktiskt inte, jag kan inte vara ett stöd för mina barn i det här. Vad ska man göra då?
Ja, precis. Det är inte alls ovanligt att känna så. Det är ju helt naturligt. Och där tycker jag, jag har träffat vuxna liksom som har förlorat någon annan närstående, viktig ofta då partner, men det kan också vara mamma eller någon som man är jättenära och som det blir jobbigt efter. Det är ju faktiskt det där att söka andra vuxna stöd så att jag kan vara förälder. Det kan ju vara en professionell, som en psykolog naturligtvis. Men det kan ju också vara att använda sig av sitt nätverk verkligen och ta hjälp. Liksom. Be om barnvakt ibland eller hinna träna om jag mår bra av det och sådär. För att det är ju ofta det där som att få vara. Jag tycker sorg ofta handlar om att hjälpa människor att få vardagen att gå ihop igen så att de kan orka sörja. Det är så extremt konkret på något sätt. Och att få hjälp med det där och inte skämmas över att jag behöver det nu. Nu är jag bara en här med två eller fler barn.
Och det där är, tänker jag, lite uppmaning till de som lyssnar och som kanske inte själva är drabbade men har någon i sin närhet. Att söka upp den familjen, föräldern, barnet och erbjud det stödet. Och att det kan vara så enkelt som, vet du vad, jag tar hand om dina barn när du går och tränar ikväll. Eller?
Verkligen, och så bra att du tar upp det, för det är ofta det som behövs. Mm. Folk kan bli så hämmade av sorg och man tänker, åh, jag kommer säga fel sak eller det är så hemskt och svårt. Ja, det är hemskt och svårt, men det vet den som sörjer redan. Mm. Det värsta har liksom redan hänt. Så just det där praktiska, eller ska jag gå och handla liksom på Konsum eller sortera upp räkningen åt det. Det är guld värt och det betyder så mycket. Mm. Så verkligen, det är bästa tipset.
Mm. Ja, vad bra. Men sen tänker jag också på de här barnen som man kanske, jag tänker att man kanske sörjer eller man förlorar mormor, morfar, farmor, farfar som man kanske har stått nära men ändå liksom, ja, alltså att föräldrar kanske tycker att, men har de ens förstått att den faktiskt dog? Alltså att man inte ser någon sorg alls. Mm. Vad ska man tänka där då? Är det okej? Eller liksom, kan det vara så att barn faktiskt sörjer ganska snabbt på något sätt?
Ja, jag brukar ju säga att sorg är ju en reaktion på en förlust. Mm. Och vi kan ju inte lida en större förlust än den, en, så att säga, så viktig som relationen var för oss. Om jag inte var så jättenära morfar eller farmor eller vem det nu kan vara. Det vill säga, vi kanske inte såg så ofta. För vi bodde inte nära varandra. Eller hen var inte så... det är ju olika hur vuxna är engagerade i barn och kanske mest var att man hälsade på och man fikade. Ja, då handen på hjärtat, då blir det ju inte en så stor sorg för barnet. Och där gäller det väl som vuxen att inte blanda ihop. Jag menar, för oss är det en stor sak om våra föräldrar går bort. Men beroende på hur våra föräldrars relation till våra barn har varit så kommer de reagera på sitt sätt, så att säga. Det behöver ju inte alls vara fel. Men det kan ju, var det så att det var en väldigt viktig person så är det såklart att det kan kapslas in också. Och att det är något de går och grubblar över mycket. Och även där då, som vi just pratade om, att man kanske ser att också mamma är ledsen över att förlora sin mamma. Och då dröjer vi med vår egen sorg och visar den även barn. Liksom.
Och det där tycker jag också faktiskt är en viktig grej. För det, så är det ju ibland med barn att man märker att först när föräldern då, om det är, har kommit igenom sitt sorgarbete, då är det som att barnen släpper på. Och att vissa föräldrar, man kan höra ibland att då när jag började må bra, då ballade de ur och då skulle jag hantera det också. Att liksom det tog inte slut. Men att det kanske faktiskt är barn som pausar sig själva för att nu pallar mamma eller pappa eller vem det nu är.
Precis, och det finns något funktionellt i det där också. Att det faktiskt kan vara så. Jag tycker barn kan vara så även i som säger, de här lite små stressorerna i livet eller liksom när de märker att nu jädrar är mamma ledsen här eller arg eller det är liksom jobbigt i trafiken eller vad det kan vara. Då håller de sig, eller hur, och bara inte lassa på mer. Och sen man kommer hem och man själv känner, klarar det då. Så reagerar de jättestarkt. Liksom det finns även i det här lilla. Och det gör det ju även det är precis i samma sorg. Ja, precis. Och det kan också vara så att det dröjer ett tag innan man förstår att någon är borta som barn. För man kanske inte brukade träffas så ofta. Nej. Barn är ju mer konkreta i sitt tänkande. Så att det är så här, ska vi inte åka till mormor nu? Nej, men mormor är ju borta. Jaha, men det är på julen vi brukar träffa henne. Eller på, och då kan det ju komma en insikt på ett sätt. Liksom. Mm.
Jag tänker också då på föräldrar som själva är i en stark sorg. För det är också en fråga som man ibland hör. Får man visa hur ledsen man är som vuxen eller måste man hålla ihop inför sina barn?
Ja, precis. Den frågan får jag rätt ofta. Jag tycker absolut att man får visa att man är ledsen. Det är inget konstigt. Jag brukar säga så här att det kan bli jobbigt för barnen om man övermannas oerhört starkt av till exempel hög ångest. Mm. Eller precis som att det är väldigt jobbigt för barn om vi blir oerhört arga. För att de kan ju inte riktigt reglera så starka känslor helt själva. Eller de gör ju det via oss. Om ett litet barn har ramlat så tröstar vi det. Och genom vår tröst så kan barnet förstå att okej, det onda går över. Det är ju så man lär sig det. Liksom. Så att om man inte är allt för stor som barn och så blir mamma oerhört ångestfylld och ledsen och orolig. Det är såklart att det är en tuff upplevelse för ett barn. Så att Och jag vet att det här är nästan ett hopplöst råd om någon precis har gått bort. Och ingen är en perfekt förälder. Jag vill verkligen understryka det. Det är inte så att om man har visat ångest att ett barn blir förstört. Det är inte så. Men om man känner att det här riskerar att bli ett mönster kanske. Mm. Eller att jag, då är det nog det här vi pratar om att söka vuxenstöd. För att jag får absolut vara ledsen. Men jag måste också kunna kontrollera den ledsenheten så att jag kan trösta mitt barn. Om barnet börjar gråta också. Alltså jag får inte bli helt övermanna de negativa känslor som barnet kan uppleva blir väldigt då liksom, ja, drabbande och översvämmande av dem.
Just.
Men ja, men nypa salt, alltså det, i början är det som det är också. Man kan inte alltid styra det. Nej. Där. Det som en generell regel kan man väl säga det.
Mm. Och då, där tänker jag leder in på det här med, ska barn vara med på begravningen?
Mm.
För där kan ju föräldrar bryta ihop.
Ja,
det, och det kan vara ganska skrämmande.
Ja.
Och många vuxna som är ledsna och så.
Ja, precis. Jag skulle nog ändå vilja säga ja på den frågan. Att det, jag tycker att det är bra att vi är med alla och får säga ja. Barn pratar om det, att det var fint för dem. Liksom, men att de också förstår vissa saker då. För det är ju väldigt konkret, eller hur? Det står ju ofta en kista där. Mm. Och barn knyter an till konkreta ceremonier. Men jag vet också flera som tar med sig liksom en stödperson, alltså, som kanske hade kommit på begravningen ändå, men att man lite mer uttalat, så att man har en god vän man verkligen litar på, som barnet också tycker om. Då kan ju hen vara det där extra stödet för barnet under begravningen. Så kan jag som vi säger, dotter eller maka eller vad jag har för relation till den som har gått bort, också få delta liksom fullt ut, eller vad man säger. Så det här kan det finnas andra som har andra tankar om, men så skulle jag nog ändå vilja. Jag tycker jag har hört tillräckligt mycket positivt om det, eller konstigt ord i sammanhanget kanske, att det blir konstruktivt. För jag har också hört lite äldre generationer där man tänkte annorlunda, alltså äldre klienter där. Ja, man skulle bara forsla bort den döde snabbt, så skulle man knappt prata om personen längre. Och ja, med på begravningen fick de väl vara, men det var som att mamma bara försvann. Och för en del, det blir ju en sån här livslång trauma. Att inte få ta adjö eller få dela den upplevelsen med honom. Man gjorde ju det i någon slags god tro. Att det var farligt för barn att prata om det, såklart. Men idag känns det ju väldigt märkligt för oss att göra så bara.
Ja, verkligen. Ja, men det är bra, för det tror jag också är en sån här fråga som många går med. Och framförallt kanske när det gäller små barn.
Ja.
Och jag kan också tänka den frågan när det gäller riktigt små barn som kanske inte ens fattar. En tvååring som kanske springer fram och tillbaka i kyrkogången under tiden. Och liksom.
Bra att du tar upp det, för det hade jag nog faktiskt också tänkt säga just att är det riktigt små barn så kanske det inte är rimligt och möjligt att de är med. Och att det just då stör den vuxna att få delta fullt ut. Och ett sånt barn kommer ju inte minnas heller. Nej. Så där tror jag att en del vill ha med barnet för att själv känna att nu är vi här allihopa. Och man känner ju sitt barn, klarar av den här situationen eller inte. Men är det ett väldigt litet barn som inte själv, så att säga, förstår mig rätt, får ut något av det. Då tycker jag att det kanske kan vara på sin plats att man har en barnvakt. Jag tänker ju från det att barnet kan minnas själv egentligen. När det är så här.
Precis.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finns det lägen då när man ska söka hjälp för sitt barns sorg? Jag får till exempel ibland frågan av föräldrar som söker för sitt barn för att hen har mist en förälder igår. Den måste få prata med någon.
Just det.
Vad tänker du om det?
Ja, det tänker jag är alldeles för snabbt förstås. Och lite så här en chockreaktion också. Man ska göra rätt, eller hur? Just vid kris och trauma och sådär så vet vi ju att vi egentligen behöver det vanliga runt om oss. Mattan har ryckts bort under våra fötter och det vi behöver är välkända ansikten, lugn och ro, vanor och skruva ner kraven på vad vi ska klara av på jobbet om vi är vuxna eller i skolan och sådär. Men kanske inte särskilt mycket nytt och verkligen inte alls säkert någon ny person att prata. Så det tycker jag man ska vänta lite med. Mm. Det kan vara att man som vuxen behöver stöd och kan få prata med någon. Alltså hur ska jag vara förälder?
Mm.
Börja så, tycker jag. Och att man ser till att skolan så att säga informeras på rätt sätt. Och att de kan hjälpa barnet att man kanske berättar för klassen innan barnet kommer tillbaka. Och sådana där grejer, det är ju viktigt.
Mm.
Men jag tycker inte att man ska börja med att dra igång det där. Och det är jättesvårt att säga så här generella riktlinjer. Men om man tänker sig att efter ett antal månader så vill man ju gärna se på ett barn att det i alla fall inte så att säga går backar. Eller så att det blir mer introvert eller mer aggressivt. Eller kanske tvångsmässigt kan man bli också efter ett dödsfall. Alltså verkligen kolla lås och lampor och ljus och sådär. Eller få problem med liksom rejäla problem med sömn och aptit. Och om man märker att det där förvärras snarare än att det kanske släpper lite även om man är ledsen och så. Men att man vill ju att det ska gå i den riktningen att barnet mer och mer också kan styra sin egen uppmärksamhet mot det som hen vill göra eller leka med. Eller att man går till sina aktiviteter som man brukar. Så att det är åt det hållet man vill att det ska gå. Om man ser att det är tvärtom, att det här inbundna eller aggressiva eller noja, tvångsmässiga matvägrar, vad det nu kan vara. Om det blir värre, då ska man absolut inte tveka och söka hjälp. Det tycker jag ju. Men inte liksom dagen efter.
Nej, precis, för då tänker man värre efter några månader. Alltså för att det blir värre initialt, det är en del av sådana reaktioner.
Ja, självklart. Ja, precis. Nu, det är så svårt att liksom ge några fasta riktlinjer, men om man tänker efter ett halvår, om man säger något sånt, att det inte går lite framåt så här över tid, utan tvärtom.
Mm.
Då tycker inte jag att man ska tveka och söka hjälp.
Nej. Hur kan man... Jag tänker att hur man kan hjälpa sitt barn att bearbeta en sorg. Och då tänker jag till exempel, ska man ha foton uppe på den som har gått bort? Ska man prata om den? Ska man titta på filmer ihop? Och så har du några råd eller tips där?
Ja, jag tänker att det ska ju kännas rätt för familjen och liksom naturligt. Alltså så här vill vi förhålla oss till det. Så det är svårt att säga exakt. Så här, det här är det enda rätta, men jag tänker på en familj där jag vet att man gjorde en liten hörna liksom för pappa då som hade gått bort, där det var liksom foto, någon tröja han hade och lite så speciella saker som var knutna till pappa, och i början så hade de den framme hela tiden. Det kanske var ett år, ja det var nog ganska lång tid. Sen plockade de bort den. Och det var, om jag minns rätt, på ett av barnens förfrågan faktiskt. För att jag tror att hon var lite så här, jag blir sorgsen lite för ofta. Och då förstod ju mamman då, som jag träffade så att säga, att ja, men så vill vi ju inte riktigt ha det. Det här är ju för att minnas pappa. Så då plockade de bort och så tog de fram det ibland. När de kände för det eller något av barnen bad om det.
Mm.
Och det tycker jag är en fin bild över ungefär kanske också hur sorgen är även inombords, att i början är det ju sådär akut. Vi har det här framför synfältet hela tiden. Han är borta, han är borta. Det svider liksom, eller hur? Det är där hela tiden. Men efter ett tag så är den ju mer inne. Och så kommer den fram ibland för att någonting kanske triggar mig i min omgivning eller ett minne. Så de valde att göra så även med sån där plats. Så det tycker jag, det är fint. Och många vill nog i början att det ska finnas hela tiden fram. Mm. Också för barn är så konkreta. Det blir ju ett sätt för barn att prata om pappa och att kanske nästan att pappa är lite med fortfarande och sådär. Så det kan ju vara ett sätt. Och många väljer att göra just så att man har något framme. Det känns märkligt att inte ha det. Mm. Men efter ett tag så plockar man undan. Det kan ju också vara ett rum som finns om det är ett syskon som har gått bort till exempel. Att det känns omöjligt att ta bort allt först. Men gradvis så börjar vi återta det där rummet och göra något annat med en del av det i alla fall. Mm.
Och jag tänker att det som du säger, någonting viktigt i det här också, att faktiskt som förälder vara lyhörd för barnet och lite grann låta barnet styra. Att är det ett barn som säger varje kväll, jag vill titta på pappafilmen, ja men då gör vi det.
Ja.
Tills man kanske börjar känna att nej, men nu blir inte det här bra.
Nej.
Nu blir det för mycket pappafilm här eller så. Men att liksom, så länge det känns bra, gå på barnets
det tycker
signaler.
Jag, ja, det är jättebra. De brukar ändå vara rätt tydliga med sånt. Och sen så kan man ju också göra så att det är ju inte farligt att säga att man kan testa. Man kan säga så här, vet du vad, jag undrar om det inte är så att vi blir lite onödigt ledsna nu om vi tittar på pappafilmen.
Mm.
Vi kan pröva ikväll och inte göra det. Och så kan vi se hur det känns imorgon liksom. Mm. Och vill du göra det sen då gör vi det. Att man behöver inte vara så rädd heller med sorg. Det blir så rädd med sorg. Man ska göra rätt eller göra fel. Men egentligen är det ju som annan psykisk problematik. Eller när vi mår dåligt. Eller att man kan också pröva sig fram lite. Mm. Vi går ju inte sönder av det så att säga. Utan att man kan, och barn är ju konkreta ofta. Så då kan de märka liksom att det var faktiskt kanske lite skönt att inte kolla varje kväll. Mm. Och somnade lite gladare eller något sådär. Ja, men då gör vi så. Så det behöver man inte heller vara rädd för, tycker jag.
Och sen ska man ju också komma ihåg att tänka att sorg är en av alla de känslor som vi har. Och att de alla fyller en funktion. Men att det också finns ganska mycket självläkande kraft i oss. Liksom. Mm. Att som du säger, det går inte sönder. Det är inte som att om man inte som förälder gör rätt med barnets sorg så kommer det gå fel. Utan barnet har en egen kraft att hantera sin sorg.
Mm.
Så att får den gå i sin egen riktning så kommer det att lösa sig.
Precis.
Därmed är det inte sagt att det inte alltid kommer att finnas saknad och så.
Nej, men visst.
Men det blir något man lever med.
Ja, och det är viktigt att inte liksom sjukförklara naturliga känslotillstånd. Utan det, ibland är det ju bara att andas djupt liksom och låta känslan komma. Mm. Men också klinga av efter ett tag. För det gör ju faktiskt starka känslor.
Mm.
Även så här starka känslor.
Mm.
Ett tag, en stund och så får vi göra något annat.
Mm.
Sen kanske den kommer tillbaka. Det är liksom så här omvänt födslararbete eller på det här. Faktiskt.
Ja, men det är det väl. Ja. Någon symbolisk mening.
Ja, ja.
Ja, det är jättespännande tycker jag. Och viktigt det här du säger. Jag tänker att det här är ett ämne som är så svårt. Som ju inte är tabubelagt i sitt innehåll, men som vi ändå så gärna inte pratar om för att det är så smärtsamt.
Mm.
Och sen den som drabbas kan känna sig ganska utsatt i att det här har jag inte, det ingick inte på BVC-gruppen eller liksom hur man hanterar sådana här saker.
Nej, just det.
Det är lätt att känna sig ensam i den situationen.
Ah, verkligen.
Är det någonting mer som du sitter och tänker, det här vill jag säga till våra lyssnare?
Ja, och det sa vi ju för sig kanske i början, men jag uppmuntrar ändå gärna till det, för jag tycker jag ofta får höra det samtal av med sörjande då, att gå fram till sörjande, prata med dem, var inte rädd för att göra fel, det värsta har redan hänt. Jag höll på att säga, vad du än gör så är det bra liksom.
Mm.
Det enda man kanske inte ska göra är att säga lite bagatelliserande saker tidigt, det kommer att gå över. Eller det blir säkert bättre. Eller så här. För det vet vi, om vi ska vara krassa så vet vi inte det där och då. Utan det är mycket bättre faktiskt att liksom bara, du, jag hörde vad som har hänt. Jag är jätteledsen för din skull. Liksom.
Mm.
Vad kan jag göra för dig? Eller, alltså att man ställer ganska öppna, fria frågor så här. Och bara visa att du finns där. För jag har liksom suttit i samtal med folk som du vet, sett folk de känner gå över gatan. Och det blir jättejobbigt. Eller så där att man vet inte när man träffar den där bekanta eller kollegan efter några månader att vet du om min dotter gick bort? Liksom. Att då den som sörjer får fråga ungefär och det är jättejobbigt.
Mm.
Så att även om du tar emot, även om jag önskar att det inte fanns där, så är det mycket bättre att säga, jag hörde vad som hände, jag är så ledsen.
Mm.
Mycket, mycket bättre.
Finns det någonting sådär som man, för du var inne lite på det med skolan, prata om dina barn kommer tillbaka, men finns det något mer råd, sådär, hur kan lärare till exempel i en grupp där ett barn har förlorat någon nära, hur kan de möta klassen? Eller hela årskursen kanske.
Ja, just det. Idag är det ju bra på så sätt att det faktiskt, det finns ju ofta liksom krishandlingsplaner inom, och det är ju till och med lag på det inom en organisation av en viss storlek så där, och då är det många gånger förstås dramatiska kriser eller stora olyckor och sådär. Men det gör ju att man har rutiner många gånger ändå kring hur vi gör när någonting händer. Och som lärare tycker jag att man ska ta hjälp av elevhälsan som det i bästa fall finns, och kanske just prata om hur ska jag prata med klassen. Och rektor och sådär, att man har ett stöd och att det finns en stund för klassen att ta upp frågor och lyfta saker, och man kan också just läsa en bok tillsammans, kanske en skönlitterär bok, eller att man kan få gestalt eller rita teckningar kanske till den som kommer om man är i den åldern, att man ger rum och tid för reflektion och liksom tar emot barnet som kommer tillbaka från att kanske varit hemma ett tag. Fast det är också viktigt att det barnet får styra, för man vill inte alltid prata om mamma eller pappa. Och det uppmuntrar jag till lite i sorgboken också, att du behöver inte alls prata hela tiden om det här med alla. För det barnet kan det ju bli väldigt många varje dag som då ska berätta att de vet, eller att det var jobbigt och var tråkigt för dig. Och som barn måste man ibland bara få vara barn. Liksom. Så att det är ju också viktigt som lärare att visa att du vet att du finns där, och skapa liksom rum för barnet uttrycka sig. Men om barnet inte vill, håll inte på att pusha på det eller tänka att det är något fel då, utan då är det nog vad barnet precis behöver just då. Mm. Så kanske det kommer till dig senare liksom.
Mm, bra. Har du då, du pratar om din egen bok Sorgboken. Mm. Har du några andra boktips? Kanske då, för Sorgboken riktar sig väl ändå mest till föräldrar och
Den riktas faktiskt främst till barn.
Jaha, okej.
Ja, så är det. Men jag vet att många föräldrar läser den också.
Ah, okay.
Mm. Så den, jag har försökt att hålla ett det var väldigt svårt, men så att jag är stolt över att det gick. En ton som funkar med barn. Så den förstås. Sen en jättefin som kom här förra året var bara av Jenny Persson och Elin Lindell, som heter I mitt hjärta finns du kvar, om sorg och saknad, natur och kultur. Där är jag intervjuad, men det är också liksom, ja, men präster och begravningsentreprenör. Och den skiljer sig från Sorgboken på så sätt att det är som intervjuer med barn också. Mm. Så här gjorde jag.
Mm.
Det tror jag är jättebra för andra barn att läsa. För man kan känna sig väldigt ensam, verkligen.
Mm.
Och så finns det ju många jättefina sagor. Det har vi ju mycket av, tycker jag, i Sverige med fantastiska Astrid Lindgren, förstås. Mm. Just nu håller jag själv på att läsa Bröderna Lejonhjärta igen, och det handlar ju om sorg och döden på ett speciellt sätt. Men om Johan Muffin pratar vi om. Just nu läser jag själv för min 12-åring som heter Tre saker jag inte vet om dig. Som handlar om, den vänder sig väl kanske 12-15, om två ungdomar som båda varit med om sorg. Och den är primärt kanske handlar om kärlek och vara tonåring, men också om sorg. Precis som Lisa Bjärbos fina Allt jag säger är sant. Där är det en älskad farmor eller mormor, det kommer jag inte ihåg, som går bort. Och det är jättebra beskrivet hur sorg känns. Och att man kan vara lite avstängd först innan den kommer. Superfin.
Ja, nu kom jag på två bara för det.
Ja, men säg.
I taket lyser stjärnorna av Johanna Tudell, om en mamma som går bort från sin dotter.
Den är bra.
Och jag saknar dig av Peter Pohl och Kina Giet. Jag vet inte exakt hur hon uttalar.
Nej.
Kina Giet, ja.
Just det.
Som ju också är fantastisk, om ett tvillingpar där den ena systern dör.
Ja, de är jättefina. Och det är så bra, tycker jag, med skönlitterär gestaltning och sagor. För att det är ett jättebra sätt att... Ja. Prata om sorg med barn och själv för barnet att närma sig. Just det här att inte känna sig så ensam och konstig. Det var fin feedback. Jag fick en pojke som hade läst sorgboken som var... Jaha, jag tror han var 14. Att, ja, men den är bra för den är inte så tjock. Och man fattar liksom att man inte är knäpp, utan man sörjer. Och när man har ångest och sådär. Ja, den är bra. Alltså sådär. Just det att inte vara ensam.
Mm.
Det är superviktigt för barn. Eller konstig liksom. Mm. Utan, så här kan man känna när man sörjer.
Mycket bra. Ja, man är inte knäpp när man sörjer.
Nej, men verkligen inte. Nej.
Vi ska sätta punkt för idag. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för konkreta tips och råd och boktips. Och vi lägger ut länken till din bok, som sagt, på vår Facebook. Mm. Tack till er som har lyssnat. Det kommer ett nytt avsnitt snart. Till dess kan ni följa oss på vår Facebook, Barnpsykologerna. Eller på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd. Hej då!
Hej då! Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.